Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är liksom ett medie som jag älskar. Jag älskar att skapa videos. Det är liksom, för allting med mina bilder och sånt handlar om att jag vill liksom förmedla en känsla. Och det jag ser och det jag känner och liksom sånt här. Och när man skapar videos så blir det som en ytterligare dimension. Liksom att man kan förmedla det ännu starkare.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 134 av We Are Influencers. Elin Kero, also known as Nevnarien, hon är fotoentreprenören som är tillbaka i podden för en andra gång. Sist Elin var med i podden, det var över 6 år sedan och sedan dess så har det hänt en del. Elin har bland annat skapat 2 digitala kurser, något som ni vet att jag är väldigt intresserad av att höra mer om. Hon har hittat hem tillbaka till Skara och äntligen startat sitt företag igen, något som var på tal sist vi träffades. I podden så pratar vi bland annat om hur Elin använder sig av YouTube för att skapa ett starkare varumärke och hur det driver fler personer till hennes andra kanaler. YouTube skapar en helt annan dimension av hennes kreationer. Du får också höra om vad det var som gjorde att hon till slut valde att starta företag igen. Vad hon faktiskt försörjer sig på. Vi pratar prestationsångest, vi pratar balansen mellan att tjäna pengar och ha kul på jobbet och framtiden för Elins kurser. Lyssna på vad som blev lite av en coaching-session mellan mig och Elin. Här kommer min intervju med Elin Kero. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och välkommen tillbaka till podden, Elin Kero.
Hej!
Så roligt att du är tillbaka här och vi får liksom catch up. Du och jag blev ju goda vänner sen du var med i podden förra gången. Men poddlyssnarna har ju inte hört av dig på jättemånga år.
Nej, så är det. Det var länge sedan nu.
Jag tänkte att vi skulle inleda det här lilla poddavsnittet med att läsa beskrivningen från förra poddavsnittet som då kom ut den 27 januari 2016. Så det är alltså 6,5 år sedan.
Galet alltså.
Ja, men alltså
på ett sätt så känns det som att det var igår. På ett sätt så känns det som att det var 100 år sedan.
Fast det här tycker jag nog inte kändes som igår faktiskt alls.
Det kanske...
Utan jag tycker att det här känns lite grann som 100 år sedan faktiskt. Så här står det i alla fall. Elin Kero är en fotobloggare som är gammal gemet redan då. Och jag har skrivit gammal i gemet som i gem som i paperclip. Ja. Hon har bloggat i snart 10 år och har blivit känd för sitt skira och drömska bildspråk. Hon blev snabbt populär bröllopsfotograf men gick in i en depression
och fick helt omvärdera sitt yrke. Vi pratar om hur man hittar tillbaka till glädjen och kreativiteten, vad som är skillnaden mellan redigering och retuschering och vad är hennes bästa tips för dig som vill lyckas med bloggen?
Just det. Jag kommer ihåg
faktiskt... Vad hände sist?
Jag måste först bara säga att jag, det känd, när jag tänker tillbaka på när vi filmade sist så känns det som vi pratade ganska mycket om just min depression och sånt.
Så jag vet du inte hade väl mycket... precis kommit ut ur det? Eller var du...
Så var det.
För det här var ju då... Ja, för vi satt på ett café på Söder och poddade. Det här var på tiden som jag tog med min Blue Yeti-mikrofon. Slängde ner den helt utan någon typ av omtanke för den i handväskan och släpade runt den i Stockholm. Så att jag satt ju på alla möjliga underliga ställen och poddade. Bland annat då på kaféer. Jag minns jag och Margot Ditz satt på Skande Klara på en restaurang precis bredvid köket. Så det slamrade lite och bara helvete i bakgrunden där. Ja, plus att vi drack vin samtidigt. Det blev ju kul.
Det är
ett kul avsnitt att lyssna på. men vad, okej. Okay. Om det är någon som inte vet vem du är, kan vi ta det från början? Vem är Elin Kero? Kan du presentera dig?
Elin Kero. Jag är en fotoentreprenör, brukar jag kalla mig själv. Jag jobbar med diverse olika fotorelaterade grejer, så att jag är fotograf och jag gör utbildningar, precis som du. Jag har en online-shop och pysslar med allt möjligt som jag kan tänkas komma på är roligt, som handlar om foto. Mm. Och så bor jag i ett jättegammalt hus på landet utanför Skara, där jag uppväxt. Och jag flyttade precis hit, vilket är en dröm. Ja. Och annars så älskar jag pyssel och återbruk och naturen, katter, kreativitet överlag. Så.
Det tycker jag är ett väldigt bra hopkok av dig. För jag hade ju följt dig långt innan vi träffades. Jag var ju lite starstruck. Du var ju en av mina sådana där, du vet, har hängt med hur länge som helst. Så när vi sågs där på Gildas, va? Vi sätter det så. Och där fick man ha hundar med sig, minns jag. För Leia var ju med, min hund. Då var jag ju lite så här, ja men jag var lite starstruck. Och du var fortfarande, du var inte på topp. Du var ju fortfarande liksom på väg ur den här depressionen. Och du hade väl inte ditt företag då, va?
Just då. Nej, jag tänkte precis på det när du... Ja, men innan där, att det var ett halvår innan jag startade mitt företag igen. Mm. Så att det var ju väldigt mycket. Jag minns att just där då, runt januari, där att jag funderade väldigt mycket på vad jag ville göra i framtiden. Och att jag fortfarande efter depressionen var lite osäker på om jag skulle orka driva företag igen. Och att jag var så här nära på att hoppa på en anställning som innebar att jag skulle pyssla med color grading av video. Mm. Men sen så kände jag bara att anställning har jag liksom aldrig riktigt känt att det är min grej, så att jag är väldigt glad att jag samlade mig och startade företagen då sen.
Ja, för du var du inte anställd där en sväng någonstans, eller?
Jo, jag jobbade på Scandinavian Photo. Vad var det? 2010-2014. Så 4 år.
Mm.
Och jag hade ju roliga arbetsuppgifter och sånt där. Men det var ändå... Alltså jag ville göra mina grejer.
Och du är ju en av de personerna som någonstans... Så jag jämför det lite grann med Jonna Jinton. Det kan ju inte vara en helt orimlig jämförelse. Det måste ha varit förut. Både i liksom... Ja, men både i så här lite bildspråkskänslan, alltså den här drömska känslan. Men också det här att man bara, alltså hur tjänar du pengar egentligen? man tittar på vad ni gör och bara, nu fattar jag vad hon tjänar pengar på. Hon tjänar jättemycket pengar på sin konst och sina smycken och så här idag. Men det var, it's been a long road. Och jag känner så här lite grann samma sak med dig, för att fotokonst i all ära, men det är inte jättelätt att leva på. När du drog igång ditt företag igen där, hur har liksom resan sett ut i affärsmodeller?
Alltså, jag känner väl fortfarande att jag, fast det har gått vad det gått, 2016. Ja, men
6,5 år.
Mitt sjätte år. Ja, shit. Det känns fortfarande som att jag liksom utforskar ganska mycket vad det är jag vill göra och hur jag vill lägga upp saker och ting och sådär. Och att jag kan vara ganska så här, flyktig i vad jag vill göra. Så att jag har väldigt svårt att så här, bestämma mig för en grej och sen köra på det. Oavsett hur bra det går eller inte. Så, ja, men som det här med kurser till exempel, så släppte jag ju 2 stora kurser. Vad blir det? 2019, 2020. Mm. Och det är ju någonting som jag kanske borde fortsätta att köra mycket på.
Alltså, om du kan få tycka, så kanske jag tycker att det finns väldigt mycket pengar att hämta där.
Ja, precis. Men jag har väldigt svårt att så här, göra saker som jag inte känner passionerat för stunden. Och även fast jag har jättemycket idéer och så här, ja, men planer och tankar kring det, så måste det finnas någonting mer. Liksom. Och jag, det är väl kanske en sak som jag brottas ganska mycket med i min business. Att så här, jag är så inte en företagare. Nej. Att jag borde så här, kunna... Eller jag är skitkass på att ha strategier och sätta upp mål och liksom så här, ja, men driva bolag generellt och så här, tjäna massa pengar och sånt. Jag vill liksom bara ha ett bra liv, ha en skön lunk, göra saker jag gillar att göra och ja, så. Och det gör ju kanske att jag hade kunnat göra mer, kan jag känna.
Jo, men så är, och så är det ju alltid. Men jag hör ju, det är väldigt många som är på precis den här nivån som du är, där man bara så här, ja, men jag vill bara göra min grej. Mm. Jag vill bara liksom tjäna tillräckligt mycket med pengar så att jag kan göra det jag tycker är kul och liksom, du vet, leka med min egen kreativitet.
Precis.
Så att jag menar,
för mig är det så himla viktigt att så här, inte tappa det som jag tycker är kul i och med att man jobbar med det som man tycker är roligast i hela världen. Så känns det som att det är så skört tråd också. Att om man bara kör på och verkligen, ja, men jobb, att jag vet hur lätt det är att tappa glöden för någonting. Om man alltså blir för mycket in i jobbgrejen och inte gör det för att man själv vill det. Och det är också det som balansgången är hela tiden. Att så här, ja, men du ska jobba med det för att du måste tjäna pengar för att du ska kunna ta ut en lön. Men samtidigt så vill du inte jobba med det för mycket för att du ska tappa glöden och inte vilja göra det alls. Mm. Och hela den grejen.
Och hur avväger du det? För du måste ju fortfarande känna att så här, I gotta make some dough.
Jag vet. Alltså det blir väl lite så här från och till. Att det, jag är en perioder av rang. Så att det blir liksom att jag har perioder där det är fullt ösmedvetslös. Och jag bara passar på när jag har flow och feeling att göra hur mycket som helst. Och sen så har jag liksom perioden där det inte händer någonting alls i princip. Och jag... bara glider med och liksom försöker ha kul. Och sen så är det fullt ösmedelslös igen. Och sen så, och så går det upp och ner och så.
Men det är väl också, alltså så är det ju lite för mig också. Att du vet, man har perioder när jag har liksom lanseringar. Då tjänar man jättemycket pengar. Och så sen däremellan så försöker man typ räkna ut vad man vill göra med sitt liv. men jag tänker liksom på det här. Alltså du har ju bloggat för evigt liksom. Och den kärleken har också gått lite upp och ner, kärleken till bloggen. Och sen Instagram såklart, men eftersom att du också är fotograf i själ och hjärta, så har ju kanske din relation till Instagram varit lite komplex, så att säga. Eller hur skulle du beskriva din relation till Instagram? Ja.
Som det känns som att alla har just nu, att man inte vet riktigt hur man ska existera på plattformen. Man fattar inte vad de håller på med och hur man ska förhålla sig till det. Och såklart är det en del av alltså, förändringsprocess att man blir orolig för att det händer nya grejer och man vet inte vad man ska göra med det. Om man är en vaneperson som gillar att ha det som det alltid har varit. Så att det är så här lite confusing att man inte vet, är vi på väg åt något håll som kommer bli bra och man kommer finnas i det och det kommer rulla på och utvecklas, eller är det här liksom döden för den här plattformen till exempel? Är det någon idé att kräma ut en massa energi här? Borde man söka sig vidare? Ja, men det är liksom fram och tillbaka.
Och vad har du landat i där just nu?
Alltså just nu så måste jag ändå säga att jag känner det var lite hysteriskt där när de höll på med det här, när de skulle byta format och det var, de skulle bli mer TikTok och det var liksom gradienter bakom bilderna. Och,
oh, gud,
och...
nej, men den lilla detaljen var fan jobbig.
Då hade jag panik, kan vi säga.
Mm-hmm.
Jag visste inte vad jag skulle göra.
Men sen steppade Kim Kardashian in och bara,
exakt.
Lägg av.
Lyssna nu, va? Ni är
exakt,
på väg åt helvete.
Exakt.
Nej, men efter det så måste jag ändå känna att jag har liksom tagit det lite mer lugnt och försöker bara flytta med och göra det som är liksom kul för stunden med plattformen och försöka vara lite kreativ där utan att måste inte lägga 100% liksom full fokus på det, men behöver inte heller zona ut, utan så här, jag gör det som känns kul och testar mig fram lite och ser vad som händer. Och så utforskar vi det här med bloggen igen, har jag börjat göra nu.
Mm.
Och jag har massa idéer för inlägg och sånt och har också precis skrivit ett inlägg med så här bloggar man kan följa 2022, vilket också gjorde att jag själv har fått en lista nu med olika bloggar man kan följa, så att jag har börjat läsa igen, för det har jag inte gjort på några år.
Mm.
Och också så pysslar jag ju med YouTube då, som nu nog är den plattformen som jag tycker är absolut roligast just nu, måste jag säga.
Så hur passar YouTube in i den här strategibiten?
Jag ska säga att jag har varit lite upp och ner med den. Eller jag har tänkt väldigt mycket på YouTube genom åren. För att det är en plattform som jag tycker väldigt mycket om. Jag har hållit på med det aktivt sedan 2016. Ungefär sedan då vi poddade sist.
Mm,
mm. Då som jag drog igång. Och det är liksom ett... med det som jag älskar. Jag älskar att skapa videos. Det är liksom, för allting med mina bilder och sånt handlar om att jag vill liksom förmedla en känsla. Och det jag ser och det jag känner och liksom sånt här. Och när man skapar videos så blir det som en ytterligare dimension. Liksom att man kan förmedla det ännu starkare med hjälp av till exempel ljudeffekter och musik och berättelser genom tal och sånt. Och jag vill brottas ganska mycket sen jag startade 2016 fram tills nu med att så här, det tar otroligt lång tid att göra YouTube-videos. Och jag har frågat mig själv om det här är någonting som jag bara gör för att jag tycker det är kul, men det tar tid från saker som kanske skulle behöva mer uppmärksamhet från mig.
Mm.
Eller om det är det värt all tid som jag lägger ner till exempel. Och jag kan känna det senaste kanske, jag vet inte... Det var väl 2020 när jag flyttade ut på landet från Stockholm då, som jag började känna att det finns ett sjukt värde i YouTube. Och att jag lägger ner, jag pushar in jättemycket tid i det här och jag kanske inte liksom tjänar pengar direkt på det. Men det är alltså otroligt varumärkesbyggande och det är otroligt vad mycket trafik det genererar till min Instagram. Som jag inte överhuvudtaget har tänkt på. Jag har liksom bara kört där för att jag tycker det är roligt. Och för att jag vill experimentera med det. Jag vill utvecklas med det. Och liksom berätta genom det. Och sen så har det bara... Det är så häftigt att se bara. Att jag kan få liksom DMs varje gång jag lagt ut en video. Att så här, jag hittade dig precis på YouTube. Och så känner man att man har en connection direkt. På ett sätt som man aldrig... få när någon hittar den på Insta, om du är med på vad jag menar.
Absolut, därför att YouTube är ju mycket mer nyanserat i... Alltså så här, i video är det lättaste sättet att bygga en relation till någon och att faktiskt få liksom en nyanserad bild av en människa. Liksom. Det är det närmaste 3D vi kommer på nätet. Innan Metaverse i alla fall.
Ja.
Och så att absolut, och jag känner ju också det att när folk säger att de har hittat mig på YouTube, att jag så här, ja men det är ju det riktiga jag, om man säger så, eller det mest vardag, alla är ju riktiga, men det är väl det som är det mest vardagliga jag, eftersom att det är mest vloggar jag lägger upp. Men hur har du sett att det här då har liksom bringat in affärer i slutändan?
Alltså... Jag är inte världens statistikanalytikerperson. Så att jag ska säga att jag har inte dragit den kopplingen alls, mer än att jag har märkt tydligt att, jag menar så här, Instagram är ändå den plattformen där jag connectar bäst med folk liksom direkt, och det är väl så för alla att det är ett snabbt media och där folk hänger. Och det är där liksom, i alla fall det senaste. Jag har till exempel känt att det var ganska trögt med mitt nyhetsbrev för att jag har inte fått in ett flow med det. Jag vill väldigt gärna liksom hänga där, men jag behöver bli vän med det på något sätt. Och då har liksom Instagram varit som ett alternativ till, liksom det är där som jag sprider alla nyheter och allting, så det är viktigt att folk hänger på min Insta i så fall om jag ska kunna sälja någonting. Så att för mig har det varit viktigt bara att de som hänger på YouTube ändå kan tänka sig att följa med till Insta liksom där saker händer. ska säga. Så det är väl mest alltså där som jag har känt ganska tydligt att liksom YouTube har ökat mitt liksom engagemang och liksom ja men följarantal och sånt på Insta genom att jag laddar upp på YouTube. Ja.
Men om du alltså hur ser du att ditt innehåll håller över tid på YouTube?
Jättemycket faktiskt. Alltså det som sagt, jag har ju hållit på nu sedan 2016 och man ser hela tiden att gamla videos ökar i views hela tiden. Alltså som dyker upp. Och framförallt typ mina julvideos har blivit något utav
mitt. De är ju mycket mer liksom. Evergreen liksom.
Ja, så att jag vet ju att det är många som kollar på de videoserna varje år. Och liksom ju fler videos jag kommer, alltså gör i den genren, desto mer kommer in i min jullista. Desto mer kan man kolla på när det är jul. Och att det har blivit lite så här som julkalendern. grej för många att man ska kolla på Elins julvideos varje år liksom.
Ja. Och den är ju, för det, att du får det till din grej till att börja med gör ju att folk liksom kommer in, det ökar views. Det är ju en tydlig strategi att det kan vara en binge-grej sådär. Men sen även, jag tycker att det är intressant för att många säger ju att det här är, ja men om du ska ha video som håller över tid. För jag tror stenhårt på YouTube, jag håller liksom på att lägga över min strategi mer åt YouTube just för att ha liksom det som någon slags bas. Precis, alltså att ha YouTube och bloggen som bas just för att det är plattformar som har en lång livslängd. Eller det ger innehållet lång livslängd. Exakt. Därför att på Instagram och på TikTok och Twitter och allt vad, då är det bara, det rasar ju bara ner i ett stort hål av innehåll liksom.
Det går ju inte att söka fram innehåll på Insta och Twitter och TikTok på det sättet. Som på YouTube eller på bloggen så kan man ju verkligen söka sig fram till gammalt material på ett väldigt enkelt sätt.
Och Instagram och TikTok är ju också plattformar som värdesätter aktualitet. Alltså att det är nytt innehåll. Inte nödvändigtvis det som är mest relevant utan det som är senast och hyfsat relevant liksom.
Det är därför det finns 25 000 miljoner kopior på alla videos och sånt man redan har gjort. Man måste lägga upp det igen och igen och igen och igen. Exakt. Så aktuellt är det.
Nej men lite så. Och då är ju liksom, då är ju YouTube och bloggen en investering. Över tid, tänker jag. Och det som jag tycker är intressant här då, det är för att ofta så säger man om man ska skapa evergreen-innehåll som då är det bästa som man kan skapa egentligen på en sån plattform. Det är alltså innehåll som har en lång livslängd, alltså som inte blir inaktuellt. Och då kan man ju tycka att vloggar är ju sånt som blir lätt inaktuellt. Eftersom att ja, men det här hände då, och speciellt som jag som lägger ut datum och sådär. Ja, men det här var ju ett halvår sedan, det kanske inte är så kul att titta på. Men dina videos så gör ju folk det. That's where I was going.
Ja, jag kan känna att jag på senare tid också har gått över från att jag gör inte så mycket vanliga vloggar längre. Utan att varje video handlar om någonting. Så det kan vara att jag går på second hand eller att jag syr någonting. Eller ja, men alltså så att jag har ett ämne på varje. Och har man ett ämne så blir det ju inte daterat på samma sätt som att det här gjorde jag i november 2019.
Nej, precis. Så du tänker att det ska bli, det är lite av din så här evergreen-strategi.
Exakt, förutom då, det är klart att såhär YouTube-videosarna, ja, fast de har, eller vad säger jag, julvideosarna, de har ju också på ett sätt ett tema, även fast det också är ju vad jag, alltså det är som en liten mix, men jag försöker ha ett tema, men att det ska kännas lite vardag och mitt liv på samma sätt så att det blir personligt, för att jag tycker också att det kan bli lite stelt om det bara, att man bara fokuserar på sitt tema och inte det som händer i stunden alls heller. Jag vill ha någon skön liksom, kombination av att det är en typ av vlogg, men det är också ett tema som kan hålla längre bara för att det ska bli personligt. Så till exempel en julvideo som handlar om, ja, men i den här videon klär vi julgranen, men det här hände också runt omkring när vi gjorde det till exempel. Eller den här videon så går jag på second hand, men så här såg det ut hemma och så här kände jag vid det tillfället. Ja, men du är med på vad jag menar.
Men det är inte liksom tidsbestämt förutom att man ser vad det är för årstid typ?
Nej, men exakt. Jag var faktiskt jättemycket i början så att jag skrev vilka datum det var hela tiden. Och det gör jag väl till viss del fortfarande för att det kan vara kul. Kanske mest för mig själv när jag ser tillbaka.
Det blir ju lite dagbok. Det blir lite dagbok. Jag gör ju det också. Och det är ju för att jag, när jag går tillbaka och tittar, bara, jaha, det här var då liksom.
Precis. Men nu känns det lite mer som att det är som en bigrej med datumet. Att det är lite kul att veta ungefär när det var. Men det är inte så nödvändigt typ för videon eller vad ska jag säga.
Nej.
Det sättet att, ja.
Men vad skulle du säga är din primära kanal idag då?
Alltså jag skulle nog säga att det är Instagram ändå. För att det är där jag har mest connection och det är där jag har, alltså delar mest, och det är där det är enklast att dela snabbt, och det är det som kopplar samman alla mina kanaler på ett sätt. Men YouTube är ändå, jag skulle säga att YouTube ändå på något sätt är mer värdefull på det sättet att man får träffa mig och se mig och höra mig prata. Och det blir en djupare connection med dem som jag delar till där än när man bara kanske lägger upp en fin bild på Insta.
Men jag tänker så här, att YouTube och bloggen, men främst YouTube då, eftersom att video ändå någonstans är en bättre content-investering, skulle jag säga. Du kan göra mer med en video än du kan göra med en text i slutändan. Liksom. Du kan ju göra, om du gör en video, så sen kan du göra en massa små videos, alltså short form videos till exempel till Reels. Så. Sen kan du också skriva om det till ett blogginlägg. Du kan göra det till en karusell med små tips. Och så där. Så video är ju en smartare basplatta, om man säger så. Men sen är ju Instagram som plattform mycket mer genial, som i att det som egentligen är den största behållningen just nu med Instagram, tycker jag, det är stories och DM.
Definitivt. Alltså det är ju på stories jag lever liksom.
Ja, jo, men lite så. Det är där det är roligast att skapa. Och det är också där man får mest respons.
Exakt.
Och DM finns inte någon annanstans, va?
Nej, det gör de ju inte faktiskt.
Så det är ju... Ja, för det finns inte på TikTok, eller hur?
Nej, och inte på YouTube och inte på blogg.
Nej, det finns kommentarer, men det finns inte DM. Så det är bara Facebook och Instagram som har det.
Exakt. Så
det är ju en extremt värdefull grej då som Instagram faktiskt är unik på. Jag tror inte jag har tänkt på det. Varför inte har jag med TikTok och DM?
Och därför så tycker jag typ att det är lite synd att de vill, alltså i och med att de känner då att de tappar engagemang i flödet för att stories och DMs är så roligt. Om man säger varför är stories och DMs så roligt? Jo, men av den anledningen som du precis sa. Mm. Att det är typ unikt för Insta. Varför ska de då försöka klämma in? Jag vet inte heller.
Det är hela den wannabe-grejen. Liksom, att de vill bli TikTok, det är det som är lite...
Exakt. Ja, men lite det störigt de gör och bra.
Lite, ja, men lite så kan jag också säga. Alltså, double down på det ni är bra istället för att you're barking at the wrong tree. Men ja. Lite så. Men okej. Okay. Du svävade lite förbi det tidigare. Onlinekurser. Ja. Det här är ju mitt skötebarn, såklart. Jag lanserade ju min onlinekurs Social Brand Lab 2019 och ska nu gå in i min nionde lansering/kampanj/hej, nu öppnar vi dörren och nu får ni köpa liksom. Och du har ju som sagt gjort två kurser också. Kan du inte berätta hur det är, how that came about?
Det var en berg- och dalbana.
Ja, det brukar vara det.
Ja, nej men alltså, för det första så måste jag säga att jag är så imponerad av alla, inklusive dig, som håller på med det här regelbundet. För jäklar vilket projekt det är att genomföra.
Fast man behöver inte göra en ny kurs varje gång.
Nej, men alltså bara från första början.
Det är bara du som gör det.
Men jag blir också imponerad av dig på det sättet att du liksom gör en grym kurs det första du gör. Visst att du har utvecklat den genom åren och sådana här, men att du ändå är så nöjd med grunden i den kursen att du har kunnat liksom arbeta vidare på den. Det som hände för min del, det var ju att jag gör ju Photoshop-kurser då, eller det är de kurserna jag gjort har handlat om Photoshop. Och det första som hände var att, ja men för det första så var, man får tänka lite det här också med, som vi pratade om, att jag har varit utbränd och haft en depression och så vidare. Mm. Så att jag är otroligt stresskänslig och att driva ett sånt här projekt för mig tar extremt mycket energi och det känns som att det gör det på en större nivå än vad det kanske hade gjort alltså innan jag var deprimerad så att säga. Mm. Så att jag gjorde min första kurs där våren 2019 och det gick hur bra som helst. Jättebra, alltså både så här, jag blev klar med den efter många år. Och att det var många som köpte den och jag fick väldigt bra feedback på den allting. För min del var det nog bara så här att det var en sån otroligt liksom stor process som jag blev typ utmattad av bara liksom genomförandet av kursen. Och sen så det som hände då exakt den sommaren när vi körde kursen, jag tror det var kanske 2-3 månader efter att jag hade släppt den, var att Photoshop gjorde en skitstor förändring till Camera Raw. Så att alltså hälften av min kurs blev alltså inaktuell direkt.
Gud.
Och jag kände bara så här, det var ju den största anledningen till varför jag inte har upprepat. Exakt. Så det var den största anledningen till att jag kände att jag inte kunde köra vidare på samma, för att jag behövde göra om den för att göra den mer aktuell och jag var så trött på den just där och då, så att jag ville inte bara sitta och spela om alla avsnitten igen som jag precis hade spelat in. Så att då testade jag vingarna med en ny kurs året efter som också handlade om Photoshop, men det var en liten annan inriktning. Och sen har väl bara alltså jag är fortfarande väldigt taggad på det. Och det gick väldigt bra liksom med kurserna.
Ja, det har ju gått väldigt bra. Du har sålt väldigt bra. Och folk har varit jättenöjda.
Ja, så att jag menar. Och jag vet att jag har liksom förändrats folks liv med de här kurserna. Och det känns helt fantastiskt. Mm. Och jag vill fortfarande liksom gå tillbaka till dem. Det är bara att just nu så, för mig, allting med mig är så här, processa saker och ting. Jag kan inte bara så här, slänga ut saker i världen bara för att det är en bra strategi och jag borde göra det nu och det är rätt i tiden och bla bla bla, utan jag måste känna någon typ av liksom passion i det jag gör. Och det är väl det som jag är på väg tillbaka till efter en massa reflektion, för det är också så här, om man ska skapa en bra kurs och en bra produkt så den måste ju utvecklas och så vidare, och det är väl det jag försöker fundera på, hur jag ska lägga upp det för att det ska bli ett steg ännu bättre. Till exempel så kan jag känna att det var liksom bra de kurserna som jag gjorde, men jag skulle vilja göra en liten annan paketering av dem. Och jag har inte riktigt kommit fram till 100% hur jag vill göra. Plus att jag ska säga också.
Oh, gud, jag har tankar.
Jag ska säga också att jag är en sån nördig person. Jag älskar att djupdyka på liksom avancerade grejer, gå in på såna tekniker. Men jag märker också att behovet är lite enklare.
Plus att du, absolut, plus att du är den mest självkritiska människa jag vet.
Det också.
Ja. Vilket hjälper inte när man ska göra en sån här sak.
Nej, så att liksom, min målbild är att jag vill ha en serie kurser som man börjar på den enkla basen. Nybörjarkurs i redigering. Mm. Och sen så ska man kunna levla uppåt. Och jag började på högsta leveln och jobbade mig bakåt.
Ja.
Så att jag vill börja om.
Jag tänker ju att det här är ju i slutändan kanske en jättebra medlemssajt.
Ja. Det är bara det att jag tänker då, alltså jag har tänkt på det här. Mm. Och det skulle vara en sån häftig grej att ha. Och det är också, jag tror att det kan vara väldigt bra att ha en löpande inkomst hela tiden. Mm. Och då har vi det problemet med att jag inte gillar att liksom vara låst för saker. Jag vill att kunna bestämma.
Nej, men så här, liksom, att behöva träffa folk och vara så... Men alltså, jag är med dig.
I men alltså, då har jag så här, varje månad, året om, så ska man leverera. Och jag vet med mig att jag har väldigt svårt för att så här, göra saker regelbundet. Alltså så här, att jag... Det kanske funkar skitbra de första 3 månaderna i den här liksom, medlemskapet.
Mm.
Så... Alltså, det kommer vara prestationsångest att leverera på liksom, vad heter det? Varje månad, alltså månadsvis och sånt där. Hela tiden komma på nytt material, även fast jag tycker att det är kul. Men jag också så här, svävar iväg så himla mycket när jag ska göra grejer. Jag ska förklara allting så himla invecklat. Men, jag kan inte göra korta YouTube-videos, jag kan inte göra korta blogginlägg. Alltså det kommer att bita mig i röven.
Jag tror att här är du och jag lite... För jag har precis samma tanke kring en medlemstjänst. För jag hade också så här, det hade varit så kul. Och jag vet att det är någonting som skulle behövas. Men jag är precis likadan. Jag bara, nej men alltså jag får panik bara av tanken av att ha någonting som jag måste liksom leverera på varje månad. Men jag tror också att det är därför vi behöver hjälp. Alltså det är därför sådana som vi behöver kanske skapa oss ett litet team. Och ha någon som hjälper till med de bitarna. För att jag tror att både du och jag är sådana som blir överväldigade av tanken på att okej, nu ska jag göra det här från A till B eller från A till Ö. Och det ska, liksom, det ska planeras, det ska läggas upp. Liksom, vad ska jag göra? Det ska skrivas manus, sen ska allting genomföras, det ska klippas och så. Du vet, sen vill man ju sova en månad när det är klart. Liksom.
Exakt.
Vilket man får typ göra tills man ska göra det igen. Men jag tror att om man då kanske har någon som hjälper till med delar av det här. Typ klippandet eller typ planerandet eller sådär, så skulle det bli extremt mycket enklare.
Det tror jag med.
Att få till det. Och alltså I have thoughts angående det här med kurserna. Ja, men alltså, jo, men du vet hur jag kan säga. Alltså för det första så här, du har så extremt höga krav på dig själv. Du skulle kunna köra den här andra kursen om den fortfarande är aktuell. Så skulle du kunna lansera den igen och igen. Och igen. Men det är klart att jag känner ju också så här. Nu skulle Social Brand Lab behöva uppdateras. Eller behöva och behöva. Men den skulle behöva uppdateras för att jag har lärt mig nya saker. Som jag skulle vilja implementera. Men nu har inte jag möjlighet att göra det innan den här lanseringen. Men då tänker jag så här. De som köper nu kommer ju få ha kvar den for life. Så att om jag uppdaterar den nästa år. Så får de ju fortfarande den uppdateringen. Och jag kan ju inte sitta och vänta på att jag ska få feeling för att släppa den nästa gång. För att det finns jättemånga där ute som behöver den på exakt den nivån den är nu. För jag menar, min nivå höjs ju hela tiden. Men det finns ju fortfarande jättemånga som har långt ifrån den kunskapen som jag hade för 3 år sedan. Mm. Så att liksom, det ena utesluter inte det andra. Utan man kan lansera igen. Och ändå planera för någonting som kommer att hända down the line. Du behöver inte vänta tills du har gjort nästa version för att sälja det du redan har.
Fast i det här fallet så känner jag att jag behöver det. För att...
Ja, perfekt.
Nej, men alltså, för att jag känner ändå så här att med alla kurser så är det någonting som inte har varit 100%. Och jag...
Men du kommer aldrig att tycka att det är det.
Det blev en coaching-session där.
Ja, jag vet. Förlåt.
Nej, men så här, alltså jag måste bara säga att jag hade väldigt mycket, alltså idén till min senaste kurs, alltså Hitta din stil i Photoshop, den var fantastisk, men utförandet blev inte så bra för att vi var 120 elever i den kursen och det behövdes mer feedback. Alltså det var liksom tydligt att det här behöver jag göra som ett program för det har kanske 5 till max 10 personer som jag kan coacha i att hitta sin stil. Och där man kan lägga 100% fokus på de här personerna. För att det blev liksom för mycket. Och det är klart att jag kan här, släppa samma och sen...
Och sälja den till 5 personer för mycket mer pengar.
Det är väl bara att det är där jag lurar. Alltså, för alla kommer inte fatta att de kommer behöva den här svindyra kursen med personlig feedback direkt. Jag tror att det kan behövas en kurs som är simpel, enkel, där det inte krävs en massa utav alltså one on one.
Absolut, men den behöver inte du göra nu. Den kanske de har gått hos någon annan. De kanske är självlärda fram till den här punkten. Och jag menar, ska du bara få in 5-10 pers istället för 120, då kan du också höja priset. Därför att det som är fantastiskt med att höja priset är att du behöver inte sälja lika många för att omsätta lika mycket.
Nej, det är sant.
Och då kan du ju också lägga mer krut på att få de personerna att fatta att det här är för dig.
Mm.
Och då får du kanske bli också smalare i ditt tilltal, att det här är för dig som har kanske jobbat som fotograf men känner att du har tappat bort det lite grann och sådär. Ja, det blev en coaching-session nu. I'm sorry. Men någonstans, jag tror att det är väldigt många som tänker som du, att så här, ja, men jag vill att det ska vara så här, eller jag vill att det ska vara perfekt. Men någonstans under den tiden, för det första så lämnar du pengar på bordet, vilket är alltid väldigt onödigt. För det andra så kanske också folk typ så här glömmer bort lite grann att ja, men just det, hon hade kurser. För att nu riktar du dig till dina existerande följare. Men det finns ju också folk i periferin som känner till dig och som såg att du hade de här kurserna och sen försvann det. För så här, jag är inne på mitt fjärde år med Social Brand Lab. Nu har folk börjat lära sig när jag lanserar, hur det ser ut, vad jag pratar om. Och så säger de, ja, men jag köper nästa gång, eller jag köper nästa gång. Och så sen så gör de faktiskt det. Så att jag har alltså folk som funderade på att köpa. Alltså jag ser ju också på mejllistan, de har varit med på webbinar sedan 2020. Och sen så köper de nu. Så att, och det är ju för att då har ju de liksom fått landa i vad det här är. De vet också att jag är seriös, det här är någonting som jag kommer fortsätta med. Det här är någonting som folk också faktiskt köper löpande och tycker är bra. Så att jag har liksom någon slags indoktrinerat att det här är min business och det här är min grej. Och då och jag kommer fortsätta med det. Liksom. Du behöver inte oroa sig för att det ska försvinna.
Det är en asbra grej. Och jag alltså 100% att jag verkligen tar med mig någonting från det här också, för att jag vet att jag är alldeles för 100% eller ingenting. Alltså det är allt eller inget. För mycket krav liksom på allting, att det ska vara perfekt när jag vet att det aldrig är det och att man alltid
utvecklar sig. Fast det är ju det är bara inte det för dig.
Nej, men alltså det här är liksom en historia som upprepar sig, som har upprepat sig och upprepat sig i hela mitt liv. som ett exempel så tog, jag vet inte hur många år det tog för mig att bara skaffa en sajt. Jag tror att jag skaffade en sajt lagom till 2019 där när jag släppte första kursen, för att Jackie var på mig att jag var tvungen att ha en sajt.
Investor, sen, som vi båda har jobbat med.
Exakt. Och det var också ett wake-up call så här, att när jag väl fixade den här sajten och la upp bara den nödvändigaste informationen, du kan uppdatera sen. Men gud vad enkelt det var att uppdatera sen då när man hade den där basen.
Exakt.
Bara, varför gör jag inte så här alltid? Och ändå det, så måste man påminna sig varje gång.
Ja, och sen, också, sen tror jag också att det handlar om det här att ta på sig vd-hatten lite grann. Och försöka tänka lite praktiskt. Att säga, ja, men om jag uppdaterar det här nu, då kommer det bli enklare sen. Istället för att allting måste vara perfekt. Alltså kreatören Elin Kero och vd:n Elin Kero måste ha ett litet sit-down ibland. Och så får vd:n läxa upp kreatören och bara, fast nu får du för fan tagga ner liksom. Vi måste få ut någonting nu. För att people are wanting your stuff.
Jag gjorde ett test här. När jag släppte nyss ett nytt motiv till min shop.
Ja.
Och så filmade jag hela spektaklet. Så då gjorde jag en ganska stor karusell av det här. Och när jag gör stora karuseller av det är då som prestationsångesten kickar in. Och jag måste tänka i 100 år. Och jag sa så bara, nu så ska du ha en, du ska tänka ut en idé, du ska planera den, du ska genomföra den, du ska släppa den på 2 dagar. Eller genomföra i alla fall, sen släppte jag veckan efter. Men... Och det är någonting som jag aldrig har gjort förut, utan jag kan gå och processa saker i flera månader. Men jag klarar det faktiskt. Jag, på 2 dagar så hade jag ju klart den där bilden som från början bara, nej, men alltså, det är inte så bra ändå. Så att jag menar, det går ju om man bara så här, verkligen sätter sig ner och bara, nu gör du som jag säger.
Och hur gick det?
Ja, men det gick bra. Väldigt bra.
Ja, alltså. Och det var ingen som kom och bara, Elin, den här kan du säga. Vad fan?
Nej.
Nej, konstigt va? Alla bara, oh my god, this is the prettiest thing I've ever seen.
Ja, och man bara, shit, jag tänkte inte överhuvudtaget, men folk kunde ändå tycka det.
Ja. Eller måste hur? Inte. Nej, därför att ditt helt okej är ju någon annans. Oh my god, this is the prettiest thing I've ever seen. Det är ju faktiskt så. Och jag tror att vi som är du och jag och andra högpresterande kreatörer, vi försöker alldeles för ofta imponera på oss själva. När vi skapar. Ja, och det är inte det vi ska göra. Vi ska inte imponera på oss själva. Vi ska inte utbilda oss själva i vårat content. Vi ska ju göra det vi kan bra. Och vi ska ju lära ut det vi kan göra i sömnen. Och inte liksom försöka uppfinna hjulet för att ge någon annan nu. Det är det som är vårt jobb. Det är ju att faktiskt testa saker. Se vad som funkar och sen dela med sig av det. Och exakt. Inte nödvändigtvis liksom bara, oh, I found this thing, this shiny thing här. Den måste du också få. Fast man inte liksom har tänkt efter överhuvudtaget. Eller testat eller någonting. Och det kommer ju sabba ens förtroende också. För om man inte testar innan så kan ju inte andra lita på att det är att man vet vad man pratar om.
Precis. Man får ju väl bara försöka vänja sig vid den obekväma känslan som det är. Att bara släppa någonting som man inte känner 100% kring. Eller som man inte är 100%. Ja, men så här, som man inte har den känslan som man väntar på att man ska ha.
Nej, kring. Precis. Life begins at the end of your comfort zone. Jag tror att att vara kreatör och företagare är förenat med obekväm, att vara obekväm.
100%.
För att ska du vara kreatör, absolut, du kan fota, alltså jag har två asfula tavlor uppe i min ateljé som bara står där och väntar på att bli övermålad och börja om. Och liksom, och jag är så här bara, det här är så jävla fult och jag vet inte hur jag ska gå vidare. Men då får de ju stå där och vänta på feeling liksom. Men jag är inte konstnär. Så att det, and that's fine liksom. Men då är det ju inte det som är mitt företag heller. Utan ska man driva det som ett företag, då får man ju bara så här, fast nu får du skärpa till dig och så får du vara good enough. Därför att good enough är allra, allra oftast jättebra för de som behöver det. Gud vad mycket truth bombs som jag droppar på dig nu. Hur känns det?
Ja, nej men det känns bra. Jag kommer mycket att tänka på efter den här sessionen, kan jag säga.
Ja, efter den här online coach-sessionen som egentligen då skulle vara någon podd. Så att...
Det är så intressant ändå att det kommer upp, tycker jag. För att det här är någonting som jag har gått och tänkt på hur mycket som helst. Och jag tror att det är många som känner som jag kring sådana här grejer. Men att det aldrig kommer ut. Det är ingenting som man skryter om att man känner. Eller sådär.
Nej.
Och att det kanske kan också vara svårt att prata om det. För att det är så lätt att liksom för någon annan att säga att men det är ju bara att göra det. Liksom. Ja. Att det blir på en annan nivå när man sitter och pratar om det så här. Om man verkligen går in i den här knuten som det ändå är. Och försöker lösa upp den typ.
Och sen så är det också så här, för det första så, vi är ju vänner och jag vet ju att du är jävligt duktig på det du gör. Och du vet att jag aldrig skulle säga, om jag tyckte att så här, nej men vet du vad, den där anemonbilden, den såg ut som skit liksom. Lägg inte upp den. Alltså jag hade ju inte gjort stående ovationer och du vet sådana saker om jag inte hade tyckt det. Och du är ju en, jag menar jag har inte dina bilder på väggen för intet så. Så att liksom att lita på dem man litar på att de inte skulle, att jag inte skulle fälla krokben för dig liksom, för det skulle jag ju aldrig göra. Det är en del i det. Och sen är det ju en del i det att så här, låta företagaren bestämma ibland.
Mm.
Sen ibland så ska också kreatören bestämma, absolut. Det är inte så att man ska liksom ösa skit som inte är bra. Men jag tror att du vet skillnaden på vad som är bra och vad som är perfekt. För dig. Liksom.
Ja, egentligen.
Du vet ju att så här, fast nu står du ju bara och stångar huvudet mot väggen och letar efter någonting som inte finns. Ett litet fel som inte finns, liksom. Och där tror jag man får vara lite hård mot sig själv. Nej, men det är som du säger, jag tror att väldigt många känner igen sig i hela den här prestationsångesten och hur... Och sen är det också svårt det här, och det här har jag varit med om, fast i andra situationer, alltså så här... Att vara snäll med sig själv, vad innebär det? Alltså är man snäll med sig själv när man låter sig själv vänta på feeling och låter saker ta tid, eller är man snäll med sig själv när man piskar sig själv lite grann och bara fast släpp det där nu. Och det är ju det går ju isär. Det kan ju vara både och.
Men ja, hur vet man det? Balansen.
Den berömda balansen. Ja, förlåt. Jag skrev om det i väldigt, väldigt många ord. Hur hittar du balansen, Elin?
Ja, men det är ju det som det känns som att det är... Jag har tänkt på det ibland som du vet när man står på en sån här balansboll som ser ut som Saturnus.
Ja,
Att det är ens mål är liksom att ha fullständig balans när man står helt rakt på den här. Men man dippar ju alltid lite åt olika håll. Så det kommer ju alltid vara lite too much pisk och lite too much slapphet typ. Men det viktigaste är ju inte att man är 100% balanserad, utan att man strävar efter att vara där. Alltså att man hela tiden försöker kämpa efter att stå liksom upprakt balanserad på den här. Men att acceptera då att det kommer ju bli lite så här.
Och det är väl det, det är väl acceptans. För jag tänker liksom att det är det här med att kämpa emot hela tiden, utan så här... Det kanske kan vara lite härligt att få gunga med. Det blir som en dans. Liksom.
Exakt. Ja. Det blir levande.
Ja, men lite så. Och jag tror också att det är sånt som gör att folk knyter an till dig också. För du pratar ju om det också.
Och som att man, jag tror att det är också det som gör att man utvecklas bättre själv. Alltså att allting inte är så himla spikrakt och enkelt, utan att man... Man kanske aldrig lär sig 100% hur man själv funkar eller vad som är bäst för en själv. Men man försöker i alla fall. Liksom.
Jag tänker att om allting vore enkelt så vore ju livet ganska tråkigt.
Verkligen.
Så att jag tror att det här med Saturnusbollen var ändå en ganska bra liknelse. Att man får, liksom, man får gunga med lite så här, och känna att den här balansen, det är inte helt okej att, eller det är helt okej att den inte är spikrak och så hela tiden, utan det är ju nyanserna och kontrasterna som gör livet.
Precis, man får göra det till en dans.
Exakt, det var dagens plattityd. Har du någonting du vill tillägga till dagens samtal? Ja, det var det. Punkt, hej då!
Nej, men alltså... Det enda jag vill säga är väl att det blir så verkligt varje gång man pratar om sådana här saker, att alla inte har det perfekt och helt genomtänkt och liksom allt på det klara hela tiden. Utan att alla kämpar med att man funderar och man vet inte hur man ska göra. Man måste pressa sig själv och det är utanför comfortzonen och det är obehagligt, jobbigt och man är utmattad efteråt och sådana grejer. Och det är så det får vara.
Och we wouldn't have it any other way.
Nej. För det är ju roligt och spännande också. Alltså det är ju varje gång man lyckas med någonting som man har gjort utanför sin comfort zone. Då är man ju liksom så.
Ja.
Så man kan ju inte leva utan det. Men det är ju jävligt jobbigt att vara i det också. Så att det är så här.
Fast hellre det än att varje dag ser likadan ut.
Sant.
Och det var dagens visdomsord från Linda och Elin. Tack för att ni har varit med.
Varsågoda.
Tack snälla Elin för att du var med. Det här var ett jättemysigt samtal. Och jag hoppas att lyssnaren fick med sig någonting. Någonting vettigt i alla fall.
Jag hoppas det också. Man vet ju aldrig vad man har pratat om när man har suttit så här.
Nej. Och har ni frågor till ett avsnitt med Elin Kero, så får ni hemskt gärna skicka dem till mig på Instagram. @lalinda. Vart hittar man dig någonstans?
På Instagram och på YouTube så heter jag Nevnarien. Nevnarien. Nej, men googla Elin Kero, det blir enklast.
Nevnarien.
Och sen så, ja men det, ofta så går det att söka på Elin Kero också och ändå få upp det. Så att Insta, blogg och YouTube.
YouTube. Tack för att du var med.
Tack själv att jag fick vara med. Skitkul. Tack för coachingsessionen.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinda och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.